Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K. Maybe I'm yours, maybe I'm
not. I think about it way too much and every single thought. Ring ut till gamla. Alltså är ni så här att ni passar på och förnya er vid nyår och liksom så här, nu det här ska bli mitt år, håller jag på att säga, men liksom så här, det här ska bli året när jag gör det här, bla bla bla, vad
det.
Som helst.
Gör
jag
du gör det? Ja, men.
Vad är det i år då?
Ja, men det är ju alltid det här att man ska liksom planera sitt liv lite bättre, att man ska träna lite mer, att man ska, ni vet, alla de där grejerna. Men jag tycker inte att det är något fel. Ofta håller det ju ett tag. Alltså det håller ju ändå liksom ibland några, alltså jag har varit med om att jag har börjat träna något år och hållit i det liksom hela året. Det är ju jättebra.
Och även om man bara håller i det i 2 veckor så har man i alla fall tränat 2 veckor mer.
Ja. det har du helt rätt i, det är bättre än att inte träna överhuvudtaget.
Ja, men jag tycker det är mycket, mycket, mycket bättre. Alltså jag tycker det är en bra grej.
Ja. Jag brukar alltid ha något sånt här löfte som handlar om mig själv, typ nu ska jag bli bättre på att säga från, för det har jag aldrig haft, men ja, ni vet så här, självförbättringsprojekt som handlar om personligheten och vad man tycker.
Ja, men det är väl jättebra tycker jag att gå igenom, liksom tänka igenom så här, vad vill jag, vart är jag på väg, hur tänker jag så här.
Det kan också vara ganska kul samtalsämne på nyårskvällen.
Ja.
Ja. Ja, det har du nog rätt i.
Ja.
Ja,
okay. Jag är inte alls sån, eller?
Jag var nog det mer förut, för några veckor sedan, det hade ju ingenting med nyår att göra, men för några veckor sedan så lovade jag mig själv att inte träna. För att jag hade hamnat i, och jag har liksom, jag har inga problem med att ta mig iväg till gymmet. Det har jag liksom i flera år nu, om jag har bestämt att jag ska träna så gör jag det. Förutom nu då framåt, typ så här slutet på november, så började jag känna så här att, fan jag vill inte. Det bara har tagit stopp i huvudet. Absolut inte att jag har tränat för mycket eller är trött i kroppen. Utan bara så här, jag har ingen lust. Och då hamnade jag i det här att jag ändå tog med träningsväskan till jobbet. Och tänkte att jo, men idag kommer jag klara av att gå till gymmet. Och sen när jag misslyckades med det så blev jag väldigt arg och besviken på mig själv. Och då tänkte jag så här, det här är ingen bra cirkel att vara i. Att jag liksom, och straffar mig själv på olika sätt då liksom och så här. Så då bestämde jag mig för att nu pausar vi. Nu ska inte träningsväskan med till jobbet, utan nu bestämmer jag ett aktivt beslut att jag tränar inte just nu. Och så får jag lita på att, vilket jag är helt säker på, att jag kommer få tillbaka den här motivationen. Så det var mitt, det var inte ett nyårslöfte, men det var en lite så här
superklokt
tvärt emot grej som jag kände att det här är nog en bra idé att bara, nu tar vi bort den här pressen just nu, för att den åstadkommer inget annat än att jag mår dåligt liksom.
Men gud, det är sådana löften man ska ge sig själv.
Ja, men alltså, för det är ju, som du är inne på, självförbättring. Och det lät ju som något väldigt sunt du var inne på. Så jag ska inte, jag menar inte att liksom ta bort någonting från det. Men det är ju ofta att man lovar att bli bättre, prestera bättre, träna mer, få mer ordning som du sa, Eva. Mm. Och liksom så här, man kan också lova sig själv att vara snällare mot sig själv. Mm. Att vissa saker måste jag inte göra varje dag liksom. Jag måste inte vara perfekt.
Nej.
När ska jag bli perfekt liksom? Det känns som att man är ett ständigt projekt. Det kommer ju aldrig komma en dag i livet där man vaknar och inser att nu är jag fulländad. Nu gör jag allt på precis rätt enligt boken. Det kommer aldrig ske.
Tänk om man kunde ge sig själv löftet att så här, släppa allting som man har ångest för, som man har sagt och gjort genom åren.
Mm.
Så här, i år, jag bara släpper det. Nu när klockan slår på, då släpper
jag allt.
Man skulle liksom bli en annan människa.
Vad bra man skulle må.
Ja, gud.
Ah, ja, gud. Det skrev du och jag med dem. Eller vi skrev det med varandra, tror jag, alla tre.
Ja, jag tror de här grejerna, gruppchat.
Ja. Ja, de här grejerna som man har som man fortfarande man tänker på, så börjar man liksom skamsvätta.
Ja, ja. Man kan vakna iskall mitt i natten och bara...
Ja. Eller gå på stan och bara känna att man vill liksom gömma hela sig själv.
Ja. Precis. Jag är ju expert på dem där, fast kanske alltså på de här små, liksom att som, om jag går och köper en kaffe på ett fik och så säger de... Är det bra så? Och jag bara, ja, det är bra, själv då? Alltså sådana där att jag liksom inte kan, jag kan inte prata, jag kan inte ringa och boka ett bord, jag kan knappt ens öppna porttelefonen hemma utan att skämma ut mig liksom. Jag kan inte prata. Så jag har ju som fem sådana i veckan som jag liksom svettas över.
Ja, det är hemskt.
Det var en gång så var det en som råkade göra så, när det, fast tvärtom då, att det var den andra personen. Det var bara en så här kompis som jag bara kramade och sa hej, så här. Och han bara, detsamma. Och så bara såg jag på nu hela hans ansikte bara så här stelna, och han bara, förlåt, jag är en skräp människa, jag vet, jag ska gå härifrån. Hade du någon nyårslöfte? Svarade du på det? Du hade 40 olika.
Nej, inte, nej, i år har jag inte bestämt mig än. Men det blir väl något så här gammalt vanligt. Liksom.
Mm.
Så, ja, ni vet, ska jag börja träna något annat eller något.
Kan vi inte ta i januari att vi berättar vilka nyårslöften vi hade allihopa?
Ett år hade jag att jag skulle sluta använda utropstecken, för jag överanvände
det. Vilket roligt.
Ja, det lyckades inte, kan jag säga. Jag älskar utropstecken. Mina mest konversationer är som ett barns. Ja.
Men på tal om att särskriva, som du pratade om för några veckor sedan, att du skulle inte kunna gilla en kille som särskriver, så är ju folk som använder flera utropstecken. Det är också lite så här.
That's me.
Du, nej, jag hörde.
Ja, det var, ja, men det var ju där. Jag är ju medveten om det här. Fruktansvärt, jag sitter här och är en snobb när det gäller dealbreakers. En särskrivning, det är inget för mig. Här får du ett mess med 16 stycken utropstecken. Så jag tyckte det var ett rimligt nyårslöfte, men det håller inte. Jag älskar utropstecken.
Det där verkar ju också vara en väldigt sån skiljelinje, om man använder smileys eller inte. En del människor står inte ut med människor som använder smileys.
Nej, det finns ett väldigt begränsat bibliotek av emojis som jag tycker är okej. Okay. Framförallt så vet man ju, om jag till exempel så här, ska påminna dig, Eva, om att kan du göra den här grejen som vi har bestämt. Och så lägger jag till en glad gubbe efteråt. Då är den glada gubben är ju bara passiv aggressiv. Den är ju liksom, den signalerar inget annat än fuck you liksom.
Men gud, jag läser inte det. Alltså, jag tänker.
Det är så.
Så jag tänker så här, att du är lite så här med ett leende.
Nej.
Och helt plötsligt tycker jag vårat underbara samarbete i den här gruppen, det bara förändras till liksom en studio i passiv aggressivitet som jag inte ens har uppfattat. Vad intressant.
Ja. Gråtskratt-emojin är ju inte okej. Okay.
Den är inte okej överhuvudtaget,
tycker
den jag.
Och den är för överanvänd.
Den tycker jag är lite obehaglig, är den inte det? Det är verkligen så här en raljant, otäck människa som använder det. Jag gillar inte alls den. Jag tycker den är...
Men tror ni att folk lägger så mycket tankar bakom vilka emojis de
använder? Ja, gråtskratt-emojin kanske.
Ja.
Jag tror bara de trycker så här. Och den här har jag sett att andra använder. Jag använder den också.
Åh, oh, gud.
Ja.
Vad har vi för ämne idag? Är det någon som vet det? Vem är det som är ämnesansvarig?
Eva är idag.
Jo, idag har vi fått egentligen en fråga som vi tyckte var så intressant. Så att vi vill diskutera den som ett tema.
Oj.
Ja. Är ni beredda?
Ja.
Det här är faktiskt en svår och kan vara och är ett riktigt problem. Så nu ska vi sansa oss lite här.
Mm. Ska vi vara seriösa nu?
Ja. Oj. En 32-årig kille som är oskuld fortfarande. Mm. Nästintill okysst. Och inte riktigt själv förstår hur han har hamnat där. Och inte är nöjd med att han har hamnat där. Han skulle vilja inleda en relation med någon. Men nu känner han sig också lite låst. Hur gör man det när man är över 30 och fortfarande oskuld? Vem är man då i den här liksom världen? Och han vill nog ha tips med hur han ska träffa någon. Och det är jag tycker att det är en svår fråga.
Jättesvår.
Det tycker jag med. Jag tror också att om det första förhållandet kommer i den åldern, så finns det en jättestor risk att den partnern då hamnar på en så hög pedestal att nu har jag äntligen hittat någon och liksom, det här är en ängel liksom, som inte kommer kunna leva upp till de här orimliga förväntningarna. Liksom.
Jag tror också det, och jag tänker att den personen har ju inte heller tränat på att ha en relation. Det kan också, jag tror att den personen också kan riskera att bli lite barnslig i en relation. För det är man ju. Man är ju superbarnslig när man är kär. Alltså det är man ju, hur många relationer man har haft. Ja. Men att man har ändå lärt sig vissa knep på vägen. Men om vi nu ska försöka hjälpa den här killen istället för att tala om alla problem man kommer få.
Nej, men alltså grejen är att så här, det kan ju vara så att den här personen är väldigt dålig på att dejta.
Men är det liksom, vet vi någonting om det? Är det att han, det är kanske skitsamma, jag bara tänkte varför han har hamnat i den här situationen.
Nej,
han liksom...
nej, det här, vi vet ungefär det jag sa nu som vi har fått som en fråga. Jag tänker att den här personen måste jobba ganska mycket med sig själv. Inte för att den här personen nödvändigtvis behöver ha några problem. För jag tror inte man behöver vara en problematisk person för att man kan hamna där. Jag kan känna mig lyckligt lottad själv att jag träffade liksom män när jag var ung som var liksom bra och så. Så jag tror inte att man behöver ha några liksom problem av den typen. Men att man jobbar med sig själv, vad man har för mönster när man träffar andra människor. Som gör att man på något sätt inte kanske har förmått att förmedla att man vill något mer än bara vara vän. Eftersom den här personen uttrycker det. Det tänker jag att man kan börja med. För det är klart att det blir jättesvårt för en att helt plötsligt börja vara tydlig med de signalerna om man inte har varit det på 30 år.
Jag tror också att man lätt kan hamna i då att man får för sig att man inte är värd.
Ja.
För att jag känner en tjej som, hon har ganska dålig självkänsla liksom. Och hon har ju haft förhållanden, massor, men det är alltid med väldigt dåliga snubbar. Och där, jag har ju liksom pratat med henne om att det är för att hon tror för dåligt om sig själv. Att hon tror inte att hon är värd bättre. Liksom. Mm. Så att då hamnar hon i de här dåliga situationerna med dåliga män.
Och det tror jag tänker att det är någonting sånt också. Att den här mannen, eller killen, vad säger man om en 30-årig mannen?
Ja, man säger man.
Ja, att han inte heller riktigt har vågat lita på att någon ska vilja vara med honom på det här. På det sättet tänker jag. Och då tänker jag att det kan vara värt att jobba med sig själv. Kanske gå och prata med någon rent av, tänker jag. Om man har så att säga misslyckats med det här projektet i 30 år. Så kanske man ska ta riktig hjälp så att man kommer vidare. För jag tänker att sen kanske man också behöver hjälp. Först att man bygger upp sig själv och liksom ser sitt värde, tänker jag. Men sen kanske man också behöver lite hjälp med att ta de här stegen. För det måste ju vara jätteläskigt. Det var ju läskigt när man var 15 och skulle kyssa någon första gången. Eller hur gammal man nu var. Och när man såg att alla ens kompisar trodde man jag hade haft sex och gjort massa coola grejer.
För att alla sa det för att man skulle vara cool.
Och då var man ändå liksom 15, 16 eller vad gammal man nu var. Och det var liksom ändå fortfarande i samhällets ögon fortfarande helt okej. Man avvek inte från någon norm. Men när man är 30 så kan man ju uppleva, tror jag, att man avviker. Och man gör ju det också. Man avviker ju faktiskt lite från en norm. Och då kanske man behöver hjälp även med de stegen.
Det är ju sån risk att man liksom går in i det med för dåligt självförtroende. Eftersom man vet att man har den här bakgrunden. Och ingen kommer ju liksom... Det är svårt att falla för någon som har dåligt självförtroende. Speciellt i den här första inledningsfasen. Så man kanske måste axla någonting här som man inte riktigt lever upp till i sånt fall. Om man ska försöka dejta, att man dunkar sig själv i ryggen lite innan. Och
ja,
liksom,
precis.
Nu får jag bara köra här. Satsa lite.
Fake it till you make it. Men liksom så här, alltså man behöver ju heller inte berätta att man aldrig har varit med någon. För då blir det kanske en stor grej för den andra personen också. Och att det då blir en onödigt stor grej, menar jag. Att man ser det som ett hinder.
Eller också gör man tvärtom. Man lägger ut på Tinder bara så 30-årig oskuldssökare.
Det finns säkert. Det finns folk till allt.
Nej, och jag tänker, man behöver inte tänka så. Eller man kan också tänka så här. det kanske finns någon kvinna då som bara så här, ja, men han är ju inte ensam i världen, sånt här händer ju hela tiden. Mm. Någon 30-årig kvinna som bara, ja, men jag är ju inte heller varit med någon. Sen kan man ju också tänka så här, det kan ju vara så, eller det finns ju också massa män som inte får till det för att de inte är trevliga eller bra liksom. Och så, ja men
det var och, kvinnor ja, då kanske.
Och kvinnor ja. Också, men nu handlar ju det här om en man. Mm. Men, och då kan man ju också behöva titta på sig från den sidan så här. Är jag otrevlig? Är jag liksom kass på att lyssna på andra människor? Eller uppskatta andra människor?
Mm. Städar jag när det ska komma hem en kvinna till mig? Alltså det var det här jag menat. Det kan också vara så att man är ju olika bra och dålig på saker. Det går att vara jättedålig på att dejta. Har man ingen erfarenhet av det heller så kanske det inte är så jävla lätt.
Mm. Nej, och då är ju problemet också där. Man har ju liksom ingen rättighet att få dejta. Nej. Så är det ju faktiskt också. Och det tycker jag är superviktigt att komma ihåg. Att man får jobba lite ibland, anstränga sig lite ibland. Och om inte det går, då får man titta på, jobba med sig själv liksom. Mm. Hur ska jag lära mig de här grejerna? Det kan handla om, som vi har sagt, självkänsla. Men det kan också handla om kanske... Om man blir en trevligare person.
Men det kan ju också vara, tänker jag, vad man ställer för krav. Alltså,
på kvinnan, ja.
Ja, eller på den mannen. Man ska dejta, ja. Liksom. Att man får tänka att man kanske inte bara kan. Jag tänker bara gå ut med asnygga fotbollsspelare. Så kanske man inte kan tänka.
Ja, nej, men precis. Att man är lite öppen för olika sorters människor. Ja, men det är väl
man kanske kommer bli positivt överraskad.
Ja, men det tänker jag också. Men vad skulle man göra själv då om man var 30 och inte hade dejtat? Man skulle bli nunna.
Ja, men jag tänker också så här, man kanske också inte ska hänga upp så himla mycket på det här. Det är klart det är skitjobbigt om man sitter och tänker så här, jag vill så himla gärna skaffa barn eller jag vill liksom ha den här idén om mitt liv som jag vill förverkliga och den, inom den idén så är det att man ska träffa någon och bli kär. Men egentligen så tänker jag mig att här kanske man ska försöka också skaffa sig andra intressen, liksom fylla sitt liv med andra meningsfulla saker så att man inte hänger upp allting på att träffa den här tjejen.
Precis, för om man har klamrat sig fast för hårt vid det, att nu är det liv och död om inte jag träffar någon, då tror jag inte man sänder ut rätt signaler heller när man väl kommer i kontakt då med potentiella partners.
Plus att om man ska få nya intressen så exponerar man sig för olika för fler människor och bättre med. Mm. Eller liksom större, inte bättre, men nya människor kanske.
Bättre människor.
Och så får man kanske liksom ett nytt intresse på köpet. Det är väl ett jättebra råd.
Mm. Ja. Ska vi dra en till lapp i hatten?
Bli kär när man är äldre. Bra eller dåligt? Det var jättebra, eller vadå?
Nej, jag fattar inte frågan. Varför skulle det vara dåligt att bli kär när man är äldre?
Ja, det är en fråga vi har fått.
Bli kär? Ja, svaret är att det är bra.
Ja, det är bra.
Det är alltid bra att bli kär. Eller ja, det är jobbigt om man är i ett annat förhållande. Men det är ju bra att vara kär. Det är ju en kul känsla.
Eller menar de den ena är mycket... man är kär i någon som är äldre?
Nej, jag tror att frågeställaren menar... Tänk så här. Vad är liksom svårigheterna med att bli kär när man är äldre som inte finns när man är yngre? Och hur ska man lösa dem? Så tror jag egentligen. För att man blir kär när man blir äldre, så är det ju. Min mormor blev kär i någon, hon var typ 93. Och de satt och höll varandra i hand på hemmet. Det är ju så gulligt som man dör liksom. Mm. Men problemen tror jag den här personen tänker på. Som man inte har när man är yngre då. Och då är det bara jag som kan svara på
dem. Jag trodde att man inte hade problem när man var äldre.
Alltså, Hur tänker du?
Nej, men alltså, att det är när man är yngre som man har alla liksom hjärnspöken och man är så osäker på sig själv och man är så ny på allt och fattar inget och sådär. När man är äldre och erfaren och då bara flyter allt så himla skönt.
Fast man har ju hyfsat bagage med sig innan när man är äldre, kan jag säga. Det är mina barn och dina barn och min gamla fru och ditt ex.
Man står
och...
ju över det där då. Nej. För man är äldre.
Du kommer bli så besviken, Sofia. Det kan jag säga. Men kom så ska jag trösta dig.
Jag hänger fast vid den bilden jag tar till.
Nej, men jag tror att mycket...
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Av besvären kan hänga ihop med i så fall att liksom folk har ju sin... Det är ju verkligen inte så att man liksom står över det. Utan man är ju snarare skadeskjuten på 100 miljoner olika sätt. Så folk kommer ju in liksom som alltande fåglar liksom. Som knackar och pickar i sig mat. För all skit de går och släpar på i min ålder. Så möjligtvis att man kan liksom se varandra med lite ömhet. Och att man kan säga så här, ja det här är vad det är liksom. Att livet är vad det är. Om det är så du menar, då har du rätt. Man bara, ja. Det är inte så himla läcker där. Utan...
jo, men lite så faktiskt. Man har inte liksom samma... När man är ung, där man så här... Det här ska vara liksom den stora kärleken. Vi ska leva på rosa moln. Och liksom allt kommer vara... Exakt. Nu kommer allt vara lyckligt för resten av mitt liv. Och så där. Men när man är äldre, då är man lite mer realistisk kanske.
Jo, men det är så konstigt tycker jag. För att jag tror verkligen att man är mer realistisk som du säger. Men samtidigt så... Eftersom kärleken är lika drabbande. Mm. När den är. Och den här liksom... Mm. De här bilderna och allting. Det är ju noll skillnad. Och jag tror man kan vara lika kär när man är 6 år gammal. Som när man är liksom 96. Mm. Jag tror att vi underskattar barns kärlekskänslor också. Känslan är ju densamma. Det är det som är så cool med kärlek. Att den verkligen bara dunk, 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 dunk liksom. Man sover ju inte bättre för att man är 55 och nyfräskad. Om man tittar på mobilen 100 gånger. Och man liksom tänker så när vi blir gamla ska vi göra allt det här och så. Plus då att man har ett ex och en konkurs och 4 barn. och sånt där. Så, och man inser så här, ja vi kan inte reparera. Vi kan inte liksom göra den här resan tillsammans liksom.
Nej. Du nämnde din mamma. Var det din mamma som träffa någon?
Mormor.
Din mormor, ja. Min farfar, nu är han 92. Han träffade någon under pandemin. Och då var det ju liksom så här, är man så gammal så ska man, då skulle man ju hålla sig undan från alla. Så då hade de så här, de bestämde typ någonstans där de skulle träffas med bilarna. Och så körde de upp och parkerade bilarna bredvid varandra. Och så hade båda med sig lite eget fika. Så tog de en fika fast de hade liksom så här bara rutan ljuvligt. Nervevat. Det var jättegulligt. Ja. Men nu har de bestämt att de bara ska vara kompisar faktiskt.
Jaha, ja men
så.
Det...
Men det är sånt som händer också.
Ja men jag tycker inte det är bättre att utveckla kärlek till vänskap än att utveckla vänskap till kärlek. Det är Nej. Jag helt bestämd med. Det är lika bra båda sakerna.
Ja.
Men vilken gullig liten historia.
Ja.
Det är också väldigt gulligt ändå. Först sitter jag och säger att gammal kärlek är likadan som ung kärlek. Men det är också gulligt att vara i den åldern och säga att man bara ska vara kompisar.
Det var
för
där.
Det brukar när jag hörde, man ju.
Ja. Ja, när jag hörde det där, jag bara, men gud, kan inte ni bara liksom... Ni är 92, nöjer.
Nej då, de ska ut och hitta attraktioner också.
Det är bra det.
Jag tycker det är helt underbart bra.
Ja,
eller
hur? Ja. Gud, jättemysigt.
Ja. Ja. Så vad som är dåligt med det då? Ja, jag tycker inte det finns något dåligt med kärlek. Om bara båda är fria och alla är på det. Så, eller hur? Det är väl en bra grej. Ska vi ta en lapp till?
Kör en till.
Eva vill inte läsa det. Varför umgås man par med andra par? Alla samtal med ens vänner blir liksom silade av det. Vad blir det för relationer av den sortens umgänge? Det är ju lite mer kanske inne på vänskap då. Men just det här
superintressant att... fråga tycker jag med parmiddagar och sånt.
För då blir ju så här, nu är vi med min partners vänner. Och sen så ska man ändå liksom, är det mina vänner? Är det dens vänner? Vad blir det för relation då?
Precis.
Men är det någon slags längtan efter att få livet att hänga ihop, tänker jag? Eller jag tänker så. Att man vill liksom att livet ska hänga ihop på något sätt. Det ska inte vara en massa öar som är utspridda som liksom... Mauritius eller vart det är. Som bara ett önation. Utan man vill liksom ha lite mer kär... Australien, det är liksom en solid...
Klump.
Liksom. Ja, men är det inte lite så?
Jo, alltså,
eller jag tänker så i alla fall.
Ja, sen är det väl också så här att man umgås i par. Det är väl också för att man tänker att det är så man ska göra ibland.
Just det.
Alltså det är så mycket sånt där som bara är invant i att vi äter tacos på fredagar och liksom, ja, inte fan vet jag varför, men jag gillar ju att äta tacos, så att varför skulle jag inte göra det? Och jag, det, liksom, det kan vara kul med parmiddagar också, så varför inte?
Ja, men man såg så, det liksom, när man själv var barn såg man äldre göra så, och sen så nu gör man likadant.
Exakt, det är exakt det jag menar, att liksom vissa saker bara är typ, och att man gör det för att det, man förväntas göra det typ.
Sen är det väl också något sånt här, också, det tror jag också att man, då känner man, när man är ung så känner man att man liksom etablerar sig när man börjar umgås som par.
Exakt.
Att det är liksom en, nästan som en vuxenrit. Ja. Så här, vi har våra liksom, det är, istället för liksom konfirmation och giftermål, då har man liksom tre rätters parmiddag med fyra andra.
Ja, alltså det är väl ett sätt att bygga bo med sin egen partner, att bjuda över andra par och så bjuder vi på mat och vin. Det är ju liksom ett sätt att skapa någonting med den man bor ihop med.
Ja, och jag tänker också att man många gånger, nu pratar jag väldigt subjektivt ifrån min upplevelser av, men jag tycker parmiddagar var väldigt trevligt och jättetrevligt när barnen var små också och sådär. Och det var liksom par och det myllra barn och det var, vi hade så jättefantastiskt roliga grejer på den tiden. Så, men då var ju också alla verkligen intresserade av samma sak.
Mm.
Vi pratade om våra hus och vi var liksom ungefär på samma ställen yrkesmässigt. Ni vet, så här, man har jobbat lika länge, man har liksom kommit lika långt kanske. Och barn och hus och alltihopa det här. Och sen ju äldre barnen blev och ju mer ändå liksom man tröttnar på projektet bygga bo. Mm. För det kommer ju en situation när man, då förändras också tycker jag parmiddagarna. De blir lite mer sällsynta, eller för oss blev de det. De blir lite mer sällsynta, man börjar kanske träffas och göra andra saker med sina vänner. Barnen vill inte liksom vara med längre. För då börjar man återigen spreta ganska mycket som människor tycker jag. När man inte, när inte alla är i den här bobyggarfasen liksom. Så då tycker jag att det fejdar ut lite grann.
Så det är nästan som ett litet skydd då för familjen och för barnen på något sätt. Att
ja,
liksom
men det
bygger runt.
Ja, men det kan det säkert vara. Men sen är det ju också ett utmärkt sätt för att när barnen är små, man har ju inte så himla mycket tid. Och då ska man hinna med liksom både vänner och sin partner. Då måste man ju lägga tiden där. Men då kan, har man ju inte tid liksom.
Nej.
Och barnen klarar sig inte själva och sådär.
Nej.
Så jag tror att det är väldigt mycket skydd för, eller, och stöd för att bygga en, en, tänker jag nu.
Och sen är det praktiskt också.
Ja, superpraktiskt.
Och speciellt då ifall det andra paret också har små barn i samma ålder ungefär. Så att man, de har förståelse för att man inte kan ha fullt fokus på, liksom, på de vuxna.
Ja, men det vet ju både du och jag som har barn som har haft tvååringar, då var det, eller ettåringar är det kanske, då är det liksom aldrig mer än halva vuxenbordet som är fullt, för det är alltid liksom de andra vuxen går med sin ettåring liksom och håller emot så att den inte ska äta upp all jord ur liksom.
Eller vad det nu är. Skönt att vara förbi den.
Ja, otroligt skönt faktiskt. Nej, men så jag tror att parmiddagar har en väldigt så här formerande och roll liksom.
Men det är ju något lite sorgligt med det, så kan jag tänka. Jag tycker jättemycket om att umgås med Thomas kompisar och deras partners, men någonstans vet jag ju också, skulle det ta slut mellan mig och Thomas, då är ju det hans kompisar först och främst. Och det är ju konstigt liksom. Då kan man kommer ju liksom, kanske det finns liksom en gräns där någonstans i vår relation till varandra. Alltså inte min och Thomas, men min och hans kompisar.
Men skulle det ta slut med alla dem?
Jag vet inte förstås, men risken finns ju, eller liksom.
jag tror att jag vet vilka som liksom har blivit mina också. Av, så att om vi skulle göra slut imorgon, då vet jag vilka jag aldrig mer kommer prata med och vilka jag skulle kunna smsa och liksom, vill du käka lunch? Alltså så, av dem.
Fast jag måste säga, jag trodde nog som du, måste jag ändå säga, men efter min skilsmässa så blev jag jätteförvånad över vilka människor som verkligen liksom steg fram mot olika håll och sådär. Det var inte riktigt som jag hade väntat mig. Och det var mycket bättre än vad jag hade väntat mig. Så det var liksom inte, och vettiga människor också som bara så här, nej men vi håller kontakt med båda och liksom så. För vi hade ju en sån skilsmässa där vi ville det och liksom, och alla, det var bara bra liksom. Så jag tror, det var därför jag undrade om du var säker på det.
Nej, men det är jag inte säker. Men jag tänker ändå att det finns en distans, att det liksom hela den strukturen på att umgås skapar en distans redan i början av förhållande eller liksom relationsskapandet.
Ja, men precis, för det krävs kanske just det, att om man ska fortsätta umgås så måste man ha tagit steget ut från till liksom lördagkvällsmiddagen, parmiddagen, precis. För då börjar man ju bygga en annan typ av relation.
Ja, precis.
Ja, men precis. Och det, ja, precis, det förstår jag vad du menar.
Plus också när, ifall vi umgås med mina kompisar och deras partners, så är det klart att vi är ju på ett sätt med varandra när det bara är vi tjejer liksom. Och sen blir det ett litet annat sätt när man är med alla.
Precis.
Men då måste man inkludera. Man kan ju inte sitta med sina interna skämt och så ska de andra liksom sitta och titta på. Det blir jättekonstigt. Liksom.
Kommer ni ihåg när vi var där och gjorde det?
Det blir jätte jättekonstigt.
Liksom. Men får jag bara fråga, var frågan så här, var det att personen var skeptisk till och inte vill, liksom, för det lät så...
Det finns som nästan något lite skeptiskt.
Ja, det finns lite så här, måste jag hålla på med det här? För om det är så att man inte vill, alla är ju inte liksom så lagda åt att man tycker sånt är kul. Då måste man väl inte?
Nej, man måste ju nästan ingenting.
Nej.
Man måste betala sina räkningar. Men, nej, men man måste verkligen inte nästan ingenting. Men det jag tycker att den där lappen lite också antyder är att man kan behöva ett liv utanför parmiddagarna också. Och det tror jag verkligen. Mm. Man behöver ju sina helt egna liksom relationer. Eller hur? Ja, helt egna relationer. Ja. Och liksom upprätthålla dem på ett vettigt och bra sätt. Sen om de ryms i den här liksom parmiddagsklustret eller inte, det kan man ju alltid diskutera. Men det är väl bra att ha lite av varje om man kan.
Ja.
Man kan ju inte alltid välja heller. Man har ju de vänner man har. Man får det man får liksom.
Evas krasshet ibland, det är så jävla bra. Att bara, ja, det är de här kompisarna jag har. Liksom, vad fan ska jag göra?
Får bygga något av det här då.
Nej, men man kan absolut odla nya relationer också. Mm. Nej, men jag tror också att det är viktigt att man inte bara sitter fast i den här par. För då är ju risken, när man skiljer så vet man inte vad som händer. Det kan ju smälla åt vilket håll som helst. Liksom. Så sitter man där helt själv.
Absolut. Mm. Nej, det är klart, man behöver ha sitt eget alltid.
Ja.
Och någonting som man kan luta sig mot i alla.
Fast jag tyckte också att det var helt underbart när vi hade varit på så här. Sagt, om det hade varit lite så här roliga, fridiga parmiddagar och grejer så här. Så kom man hem och så liksom käkade man godis och gick igenom vad som hade hänt på kvällen och bara hörde att han sa det.
Skvallra lite.
Ja, jag tycker det var liksom, jag tycker det var våra några bästa liksom stund. Också när man hade häfte hemma. Så man gick dagen efter, ni vet, och hela huset liksom nästan sjunger fortfarande av de här bjudningarna. Liksom det sjunger i väggarna när man går och skrotar. Jag tyckte det var jättefin tid.
Fina
tider.
Ja. Nu är det lite pilsnerfilm.
Gud, då måste man ju också. Du sa att man måste nästan ingenting.
Den kom så från ingenstans.
Men man, då måste man ju.
Jag går mot döden vart jag går.
Exakt.
Ja, det var ju väldigt en festlig avslutning.
Jag vill bara vara tydlig med det, att alla i den här studion och alla som lyssnar, ni har aldrig någonsin varit närmare döden än vad ni är just nu.
Ja. Gott du sprider stämning.
Gott nytt år önskar relationspodden.
Får inte ångest där ute nu.
Nej, men jag bara...
Ja, men då kan jag säga, eftersom vi var inne på böner förra veckan, då kan jag säga så här. En dag ska vi dö. Alla andra ska vi det inte.
Är det någonting som vi ska tatuera in?
Ja. Det låter som något misslys.
Nej.
Alla andra dagar ska man leva.
Vi fokuserar mer på det, att vi ska dö. Jag tycker det är bättre också faktiskt. Imorgon är det nyårsafton. Vi har aldrig varit närmare döden. Och vi ska alla dö.
Ja.
Mycket bättre än att tänka på att man lever de andra dagarna. Helt rätt.
Ja. Jag tror det är snobben. Här för mig. Jag tror jag har sett det där citatet som du sa nu, Eva, i någon sån här snobbenruta.
Jag har hört det av Anders Lennartsson som är kyrkoherde i...
Han snodde det från snobben.
Jag tror att det är ganska spritt faktiskt. Men jag som är lite orolig, hypokondrisk av mig. Jag tycker det är väldigt bra det här. En dag ska man dö, alla dagar ska man det inte.
Alla andra.
Ja.
Så, just det.
Så tänker jag, men det är olika hur man är lagd. Har du något mer du vill dela med dig, Elena? För att vi var lite glada här ett tag.
Nej, men det var, jag ska kolla min lista här. Nej, det var det här med döden som jag bara ville påminna alla om. Så det, jag var nog klar där.
Jag tycker vi ska jobba mer med visdomsord överhuvudtaget.
Ja, eller hur? Särskilt sådana som vi vet vem som är uppe. Jag tror det är snabbt. Jag tror det är Anders Lennartsson. Nej, men det är hög nivå faktiskt. Men måste vi knyta ihop liksom året på något sätt? Eller vad säger du? Vi har haft döden struntar
i. Kan vi inte ta ett ord om 2022? Hur var 2022 ett ord?
Oh my god.
Hade vi behövt förbereda kanske.
Nej. Nu kör vi. 2022 var ju året vi startade den här fantastiska podden.
Ah.
Ja, det var inte ett ord.
Nej, det var inte ett
ord. Ja, halvnöjd. Halvnöjd.
Halvnöjd?
Ja, halvnöjd med 2022. Ah. Halvnöjd.
Varför då?
Ja, mycket grejer.
Ja.
Mm. Jag satt och tänkte på något så här mellanår, tänkte jag då. Som om det något sånt, ni vet. Lagom kanske.
Ja, halvnöjd. Så ni kan tänka när man är nöjd, då kommer det smälla i båden.
Det blir fyrverkerier.
Ja. Ja, det värsta tycker jag är, det här har jag alla sagt, det är också inte något nytt, precis som man ska dö bara en dag. Men alltså, man tänkte så här, först kom pandemin, man bara, nu kan det inte bli värre. Då blir det ett pandemiår till.
Mm.
Man bara, nu kan det inte bli värre.
Nej.
Då blir det krig.
Ja. Och elkris.
Då kan inte det hända. Nu vart det inflation.
Ja, så nu orkar man nästan inte tänka på 2023, känner jag. Känner inte ni så? Att man känner bara så här.
Ja.
Eller så är det bara upp för här. Nej, det är förklart. Jorden kan ju gå under också. Så att...
Ja, vi ska ju dö också.
Det är ju också en sån grej att jorden kommer gå under en dag. Ja. Mänskligheten kommer ju
dö.
Nej,
men Elena, slut!
Får jag bara säga en sak? Jo, men en sak som, det här är faktiskt en bra sak. För det här är en sak som gör att man sätter mindre press på sig själv överhuvudtaget. Om du tänker dig hur länge jorden har funnits. Och så tänker du dig vilken liten del av det som mänskligheten fanns. När vi summerar mänskligheten då. Och sen så tänker du på vilken pytteliten del av den tiden som du gick på den här jorden. Det spelar ingen roll vad man gör. Ingenting man gör spelar någon roll.
Man får ju ändå skamskyllningar när man säger att man har sagt välkommen. När man har handlat en kopp. Istället för att säga hej.
Det spelar ingen roll.
Teoretiskt tycker jag det är bra.
Exakt.
Med mina skamskyllningar. Ingenting med det. De tar inte hänsyn till det för 5 år.
Nej, men det är sant. Jag håller med om att det är skönt att tänka på sin egen obetydlighet.
Ja, exakt vad oviktig man är. Ja, verkligen.
Jag tycker det är hemskt. Då får jag ännu mer så här, ni vet, som man tänker när man tittar ut i rymden på kvällen. Och så ser man hur stort det är. Man bara springer in och tänder alla lampor. Jag tycker jag bara får den känslan av det.
Nej, men jag tycker det är jättegott. För när man är yngre, då funderar man ju mycket så här. Var det så här det var att vara vuxen? Och liksom, när ska livet börja? Och liksom, vad är poängen med allt det här? Det är ju när man inser att livet är helt poänglöst som allt bara blir helt fantastiskt. Då mår man ju mycket bättre.
Ska vi döpa om den här podden till det här, vad är det, filosofiska rummet?
Ja, det kanske inte blev så mycket. Det var 10 minuter relationer idag och sen 40 minuter bara annat blaj. Maybe I'm yours, maybe I'm not. I think about it way too much and every single thought.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Ingo firar 10 år av låga priser och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.